Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Flärker och sitter här inte bara med min mycket gode vän
Filip Strömbäck,
utan också med
Olof Lund.
Vilket är ju sjukt kul.
Ja, jag hoppas det. Det ska ju bli ett spännande samtal när jag kliver in i denna världen. Ja.
Välkommen hit.
Tack.
Jag började fråga Fredrik när Olof kom in om han kände igen Olof. Och det gjorde du.
Ja. Jo, det gjorde jag.
Känner du igen honom utifrån eller känner du igen honom från en sportsändning? Eller var kan du
nej, nu när vi inför att vi skulle göra det här så googlade jag.
Då kände jag.
Väldigt bra. Grundläggande journalistiskt arbete. Vad beror vi utan Google?
Ja, exakt. Nej, men det är klart, jag känner igen Olof ändå.
Men Olof är ju, som för alla er som bara är så här spretsatura-geeks och aldrig har brytt er om sport, så är han ju ganska välrenommerad fotbollsexpert främst, va? Skulle man väl säga.
Ja, jag gillar inte ordet expert, men fotbollsreporter.
Tyckare-reporter.
Ja, precis. Mer krönikör.
Grundare men, till Fotbollskanalen.
Ja, precis. Jag var med och det var ju så jag började på TV4. De ville starta Fotbollskanalen 2006, så att, det gjorde jag.
Och i mina ögon framför allt den med stiligast slipsknut under längst tid på TV4-sporten.
Ja, det
du har alltid haft en liten, ganska brittisk knut.
Ja, ja, om den är brittisk vet jag fan. Men jag gillar smala slipsar, jag gillar virkade slipsar och jag gillar slipsar utan färg.
Alltså blockfärgade slipsar.
Ja, precis. Jag vill ha helt svart. En svart virkad slips utan...
Med rakkantar
ner. Rakkantar ner. Då känner jag mig hemma.
När det blir publikt så var det ju i relation till ganska stora slipsknutar. Runt omkring dig i studion.
Alltså var det kanske, jag kollade inte så mycket mer än att jag vet att de andra kanske dras mer åt färg. Alltså andra färg än svart. Jag gillar svart och vitt, punkt.
Men det finns det ju så, ett uttryck som heter sportreporter slipsknut.
Finns det?
Ja, alltså, det finns det.
Det finns det.
Men det är ett skrå då.
Ja, exakt.
Men den är ju då inte din. Utan den är ju, jag skulle säga att det är Jesper Husfeldts gamla slipsknut. Han har ju numera en ganska italiensk
stil.
Mm. Ja, han har ju tagit över, eller han försöker ju likna eller inspireras av Lapo Elkan.
Ja, just det.
Agnelli-familjens svarta får som ju involverar både i Fiat och Juventus. Ja. Och en del droger och prostituerade av diverse karaktär.
Han tog ner sitt Instagram-konto som hade några 100 000 följare nu häromdagen. Efter den senaste skandalen så blev han...
Så är det klart.
Där ligger då Husfeldt. Han lever inte som Lapo Elkan. Men han vill klä sig som Lapo Elkan. Det kan vara väl viktigt att tillägga.
Ja, det är en bra stil.
Men jag måste ge dig en komplimang för din klädsel. Du känns ju som en... Så här, första intrycket... Jag skulle säga lite spretsatura.
Ja, men det är ju det här armbandet.
Ja, är det det?
Det är det som gör det. Det är...
Ja, men skägget också.
Ja, och skägget.
Ja,
väl
anvist. Ja, jag vet. Armbandet har jag haft sedan 2002. Köpte jag det av min lokala iranier, som jag brukar säga när jag bodde i New York och jobbade för Expressen. Då köpte jag det för $150 och var väldigt nöjd med det.
Väldigt intressant att du sa Iran.
Ja, ja, är det silverkillar?
Nej, men för snart ska vi göra en.
Ska vi in på Iran?
Ja, men inte, ska vi vänta lite? Ja, jo, men skulle du fråga vad spretsatura var?
Ja, precis.
Det är ett uttryck från egentligen 1400-talet, men som har väl upptäckts nyligen när Gianni Agnelli, alltså Lapos morfar, levde. Och det är konsten att klä sig som att det ser ut som du inte har tänkt överhuvudtaget på vad du har klätt dig.
Planerad spontanitet.
Men du har ändå planerat det väldigt mycket. Exakt, planerad spontanitet.
Mm. Ja, jag vill inte, jag förstår vad du menar. Och inga, men man läser ju om sådana som har väldigt mycket samma grejer i sin garderob. Typ Steve Jobs eller Zuckerberg eller vad det nu. Ja, men, och jag... På något sätt någon gång hittade jag till svarta skjortor. I jobbet har jag nästan vita, men här har jag svart. Alltså jag, så att det ligger ju någonting att jag vet ju vad jag ska på, men jag har inte så mycket att välja på i garderoben.
Man ska eliminera sådana, om man är viktig som du är då.
Nej, jag är inte viktig. Men
då har jag hört att man ska eliminera alla sådana
beslut.
Men det är Obama Zuckerberg. Fick ju det... Ja, men jag tror Obama under alla sina 8 år så valde han inte mat en annan gång, och han valde inte vad han skulle ha på sig en annan gång.
Nej,
det är ju en smickrande jämförelse, men
jag fattar det,
men nej, det finns inte något sånt att jag ska ta bort. Det är mer vad jag snarare känner, är det mer vad jag känner mig bekväm i. Det är mycket mer det handlar om, att känna mig bekväm och inte, jag bara liksom kom fram till någon gång att fan, det är ju så jag vill vara klädd, och då brukar jag gå och sy upp ett gäng svarta skjortor som håller ett tag, och sen får man gå och sy upp ner, för att jag har ju en väldigt konstig kropp. Jag har oerhört smal hals, typ storlek 39, och så har jag ju armar som en orangutang. Så att jag köper jag XL så ser det ut som en knappnål i ett hav i halsen, och köper jag som passar kragen så har jag någon slags...
Ser det ut som han, den gamla ståupparen från Halland, vad heter han? Peter...
Wahlbeck, ja.
När han hade sagt midjekorta t-shirt.
Ja, eller nästan som att man har en trekvartsbyxa fast på, en piratbyxa fast på armen.
Du får ju börja kosta på dig och sy skjortor helt enkelt.
Ja, det är det jag gör.
Ja. Så att, och då är det lätt med, ja just det, en färg, då blir det inte så många.
Nej, och framförallt jag märker att om jag någon gång experimenterar och köper lite någon annan färg, så använder jag inte det.
Nej, man ska hålla sig det man är trivs i. Man blir nästan alltid snyggast om man trivs i det man har på sig.
Olof har också sagt, läste jag någonstans, att han aldrig har t-shirt förutom när han tränar. Det är ju ganska...
Det tar jag... Inte personligen som en komplimang, höll jag på att säga, men det tycker jag är en väldigt trevlig inställning.
Ja, nej, men det är, jag gillar att använda uttrycket, jag har inte t-shirt civilt. Det vill säga, jag har det bara när jag tränar. Det finns vissa sådana, jag har inte ryggsäck till exempel. Jag var den enda,
nu vill jag skaka hand med dig.
Jag var den enda när vi tågluffade, alla andra hade ryggsäck, detta är mitten på 80-talet.
Så hade du en bag?
Ja, det är en koffert som jag hade hittat från en sån gammal farfars koffert. Så att... Ja, ryggsäck, det brukar vi som rör oss i mixzone, det vet ni säkert inte vad det är. Men
jag
det är
vet vad det
är. Ja, när man träffas efter matchen så är det jävligt trångt. Och då finns det idioter som har ryggsäck. Och när de vänder sig, det är ju så att man vill införa spöstraffet för en kort stund. När det är någon, Johan Flink på Aftonbladet, vänder sig.
Han
har alltid ryggsäck. Eller så, någon annan. Men han är bra, men, på andra sätt.
Men på bussen ju.
Ja, men tunnelbanan, alltså ryggsäck, man blir helt galen. Det, ta av den och ha den i handen. Ja. Det är inget stiltips kanske.
Nej, har den inte.
Har man passerat 10 år, då faller vissa saker. Ja. T-shirt, civilt, ryggsäck och lite andra
grejer. Med.
I Fredriks liv så föll också ankelstrumpor när han fyllde 10. Då började han med riktiga strumpor. Alltså upp till knät. Nej, 5 var det inte.
Jo, det var det ju.
Nej!
Jo. Ja, det är imponerande. För där är inte jag. Jag har en ständig kamp med min son som är 17 år. Han klär sig som min pappa ungefär. Ja. Och eller som dig då. Att han kan bara ha knästumpor.
Bra!
Jo, men jag vet inte fan om det är bra.
Det är klart det är bra.
Lyssnar han på oss, vet du det?
Nej, jag har ju försökt det. Jag tror att han tycker att ni är lite för moderna.
Men
men när han läste om den vintage-mannen, eller vad han hette, som var i någon av de där mitt i, så var han ändå lite så. Ja, han handlar mycket på eBay, olika smokings från 50-talet och vet
att han är riktigt,
och vet att Burberry ballade ur när de togs över av några riskkapitalister och kvaliteten urholkade, så att han har en Burberry från före 1989.
Honom ska vi ha med.
Spännande.
Vad heter din son?
Han heter Buster.
Buster.
Såklart har ett fotbollsnamn.
Ja, är det efter tidningen?
Nej, ja, det är det kanske lite, att det inspireras mig också, att jag gillade det, att man hade något slags, att det kunde vara lite engelskt, Buster.
Ja, det är ett coolt namn, Buster.
Det är ett sjukt coolt namn, Buster Keaton.
Och nu tycker jag, nu har Olof gjort 2 stycken. Han har sagt Iran och han har sagt att det är bra på engelska.
Ja, så nu... vi leder in oss på dagens ämne.
Ja, och vi tänkte ju på något sätt försöka prata lite brittisk sport, eftersom det är den mest eleganta. Eller vi upplever, britterna håller ju fortfarande fanan högt.
När det gäller stil så upplever vi att Storbritannien har fått stå tillbaka sista år mot det italienska.
Ja.
Och har väl som en ödmjuk mission 2017 att återinföra så mycket brittiskt det går.
Exakt. Och när man läser på en brittisk sport så blir man ju helt fascinerad. Alltså de har ju grundat varenda sport som finns i världen. Bara självklart Olofs favoritsport fotboll, men sen rugby, cricket, golf, tennis, bordtennis. Vilket jag tyckte var jättekonstigt. Rodd, obviously. Och sen då lite mer udda, så här nätboll.
Vad är det?
Det är alltså nästan basketboll. Basketbollen kommer ur nätboll.
Badminton. En riktig korg alltså, upp i luften som man kastar någonting i.
Ja.
Men så stannar det där.
Något sånt, det kanske
jag kan. Tror det var det. Sen började man klippa av det. Jag tror det var så i USA. Men jag är inte så mycket på 1800-talet sportmässigt, men som Fredrik.
Och sen har de då, och sen hockey och bandy. Och
hockey är helt sjukt.
Ja. Men sen jag har valt ut två sporter här, så vi kan ju fördjupa oss i allt det här, men två. En som heter bowls, som jag blev lite fascinerad av, för att det är den snyggaste sporten under då kolonialtiden också.
Ja, är inte det man kastar något kula om man ska skydda? Och...
Ja, det är svarta klot. Ja. I
något... Om man är klädd i så vita...
Vita kläder.
Ja, stor... Som typ Gustav V när han spelade tennis.
Exakt så.
Lite cricket, eller?
Nej, det är ju mer... Alltså, jag förstod inte riktigt sporten. Utan det var... Klädseln är som cricket lite grann.
Fast utan rack och utan... Jag tror att man kastar tre pinnar på samma sätt som i cricket. Så det finns vissa likhet, tror jag.
Men man slår inte?
Nej. Och sen så du vet, ofta när du ser från Indien, och det roliga indierna, de gör ju det här fortfarande.
Ja, men de gör ju allt, de tvingades göra allt som man gjorde i England.
Ja, men när du ser med de här stora tälten när de sitter och spelar, alltså när damerna sitter och tittar på de vittklädda männen, det är, och det heter då lawn ball. Och historien är, och det här är också helt sjukt, den grundades på 1100-talet. Det är ju rätt länge sedan, kan vi enas om. Och då är det, vet du vem Thomas Becket är?
Nej,
han var ärkebiskop av Canterbury i då och rätt känd och lite hård och bråkade med Henry den andra mycket. Men det sägs att han spelade det här i sin ungdom, därför den som skrev biografin om honom skrev att han spelade den här, och det är därifrån man vet att det fanns på den tiden. Och den fick inte riktigt genomslag egentligen först 1830 när gräsklippan kom, och det sattes patent på gräsklippan i England. Då fick ju alla såna här gräsporter ett jättegenomslag. För att du plötsligt kunde hålla
ordning och reda.
Ja, och fina mattor. Ja, nej, men det kan man ju misstänka. Att, för att det var ett visst klientel som hade både gräsklippar och hade tid att spela på 1830-talet.
Ja, exakt.
Ja, det var inte, om man säger så. Det var inte gemene man direkt.
Men sen är det ju läckert att alltså, om man går framåt lite. Därför det är ju, där har man ju några frågor... Alltså det är ju en av de här udda sporterna. Men sen om du tar alltså tennis och allting. Engelsmännen, det är ju fortfarande klädsel. På både spelarna och publiken. Hur är det för reporterna, vet du det?
Ja, men de kan väl vara mer till viss del okej. Även om det är skiftade. Och sen ser man ju, eftersom tennis är väl något man kan. Ja, man ser ju ändå hur Wimbledon länge höll emot. Men att de tvingats. Ja, det brittiska imperiet följer till slut, och även restdelarna har sakta men säkert urholkats, även fall en del av engelsmännen gärna håller liv i.
Ja, och sen håller de igenom, vad heter det här, Commonwealth Games, va?
Ja, just det. Det är ju precis. Det håller de igång. Jag såg att Durban, som skulle ha anordnat det, de fick inte anordna det nu 2022, som är ju då det gamla brittiska riket,
just
där man tävlar ett slags OS.
Mm. Och det är ju rätt häftigt. Det är ju ett OS som vi inte... Alltså, det är ju 50-60 länder som ställer upp i det, och vi har inte en aning om att det pågår.
Nej, fast det, där är jag så... jag är ju lite kluven till hela deras... Eller kluven. Jag gillar inte deras kolonialism. Där har jag sett en annan del liksom av det som kanske inte ni kommer i kontakt med. Nej, men när man är ute på fotboll och så möter man brittiska fotbollssupporter slash killar som har hällt i sig en 10, 15, 20, 30 öl och bråkar med polisen. Och så kan man se hur de sitter liksom och skriker "We won the fucking war!" när de blir arresterade då i Holland. Ungefär att deras farfar utkämpade ett krig.
Ja.
Så skulle de vilja...
Ja, de tjatar fortfarande
om... Alltså... "We won the fucking war for you!" när de sitter där med handklovar.
Det är snart 100 år sedan.
Ja. Ja, inte riktigt. Men,
nej, men det är inte så långt
ifrån. Nej, alltså, och framförallt tror man ju att om deras farfar hade sett dem så hade han inte varit särskilt stolt över dem.
Det är en väldigt bra... Det där har man ju något, alltså, det är ju rätt komiskt egentligen. Alltså, de brittiska sporterna är ju så eleganta oftast i formen, alltså de som utövar dem och allting, men supportrarna, det har du ju rätt i, de har ju...
Ja, eller delar av supportrarna. Och samtidigt så är det ju... Jag var faktiskt i helgen i Leeds. Och så,
det är Olofs lag, by the way. Eller?
Nej, visst precis.
Det?
Leeds United. Jag var där
finns det, för att stanna där bara, finns det likhet mellan Leeds och Landskrona?
Nej, det finns en viss likhet, även om det inte är. Men, för jag var faktiskt på museet, Leeds City, apropå just 1830-talet och gräsklippar. Nej, men de som beskrev Leeds var ju en boomtown på 1800-talet och rätt långt in på 1900-talet, för att de hade mycket textilier och Marks & Spencer kommer därifrån, och Burton som har massa klädmärken kommer därifrån. Och det sägs även att corduroy, alltså Manchester som vi säger, är uppfunnet i Leeds. De var väldigt framme där, men att nu är liksom de stora industrierna borta. Och det kan man ju säga, Landskrona hade ju bara ett varv, men det är, jag läste att Landskrona hade en arbetslöshet på 15%. Så att det är klart att det finns en likhet och att fotbollen då blir betydelsefull för de stora massorna.
Ja. Präglar ju stan lite.
Ja, det, till viss del, och att därför när det går sämre för industrierna så har man svårt och få fart på även fotbollslaget. Men då slår det ju mig liksom att, ja, men det som ofta slår mig när man är utanför, alltså man fastnar av England, det är London och det är elegant och det är modernt och det är hippt och så, och så kommer man ut på utanför London och så upptäcker man att det är rätt långt från London.
Jag hejar ju på Vasastan BK för att jag bor i Vasastan. Det här med att man hejar på, eller säger man hejar fortfarande? Man...
Ja, det är, jag tror alla fattar det, men...
Ja. Att man hejar på...
Sassa, brassa, mannen. Du är på den nivån.
Ja. Säger man hejar på...
Eller vad säger... Finns Vasastans BK?
Ja.
Kan någon spelare där? Eller?
Nej, nej.
Men... Vet du var de spelar?
Ja.
Så du skulle, du skulle kunna gå dit och titta?
Ja, jag upptäckte, jag har bott där i 7 år. Jag upptäckte stadion förra året. Det var rätt häftigt. Eller stadion.
Det är en sanning med modifikation.
Ja, ja, ja. Men jag gick där utanför Karlberg så såg jag att det lös väldigt mycket. Då så insåg jag att där spelade de.
Ja, 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 okay.
På andra sidan vattnet. Men jag är alltid fascinerad att man hejar väldigt mycket på ett lag som är etablerat på andra sidan jorden.
I ett annat land,
ja. Ja, i ett annat land till och med. Hur bygger man upp den här extrema kopplingen till Leeds eller Liverpool eller någonting om man inte... Var kommer det ifrån? Förstår du frågan?
Så att ja, absolut. Det är ju en relevant fråga. Jag tror att i Sverige så handlar det om att Tipsextra kom 1969. Det var en revolution. Det var ju faktiskt Lars-Gunnar Björklund som åkte till England och sa att kan inte vi få visa era matcher? Det fanns ju inte då. Liksom. Inte någonstans, men det började visas i Sverige och Norge. Därför är ju kopplingen... Då blev det ju att det var ju på den DDR-tiden. Det får man inte säga. För
du menar när Sverige hade DDR-TV?
Ja, precis.
Ja.
Då fick man ju se matcher mellan november och mars. Och för oss som var fotbollsintresserade så fanns det inte så mycket fotboll. Så blev ju det högtidsstunder. Och man missade inte en match. Och då fick man ju på något sätt en relation.
Ja, det är klart.
Byggdes upp en relation. För att det spelades ju ingen svensk fotboll under den tiden. Och väldigt lite svensk fotboll TV sändes. Så jag är uppvuxen i Lund. Där fanns ju inget lag. Så att det är klart att man på det sättet skapar en relation med någonting. Man tänker kanske inte på att det ligger långt bort eller så. Utan... Det skapas en relation för man ser dem varje vecka i tv-rutan.
Ja, men är det inte också lite när svenskar... för min del, jag har egentligen bara en sån där... Jag säger att jag är Arsenal-fan, men jag vet fan vad det är egentligen. Men däremot Sampdoria kan jag liksom så här känna... Det är som ljusblå, men det är inte det. Utan det var liksom så här... det var när Svennis var där, tror jag. Jag kommer inte ihåg, men jag tror att det var när Svennis var där. Och så var det liksom ett så härligt... han... Som svensk öppnade ögonen för att jag tyckte att Hullit verkade charmig.
Julio.
Hullit. Rod Hullit, holländare.
Och några andra liksom spelare som var... Jag kan liksom
de hade oerhört coola tröjor också. Blåa tröjor med ett streck rakt över.
Lombardo och någon jugoslav, Jugovic. Och det var liksom... Då, svensken där öppnade ögonen för laget.
Ja, men det är som jag älskar ju PSG. Alltså,
stadsdelen.
För att jag tycker så mycket om stadsdelen.
Ja.
Alltså Paris, alltså Saint-Germain i Paris tycker jag är fantastisk.
Ja, men den finns ju också
såklart. Så ser han, alltså, nu, jag tror aldrig jag sett en match.
Är du är du svensk London banker så håller du upp Chelsea liksom.
Det är inte... Ja, och då tycker jag det är lite häftigt. Och sen så råkade ju Zlatan var med där ett tag. Och då får ju till och med jag en känsla för att det här är lite
som häftigt. Är starkare i klass. Ja, men det, så att det är väl många faktorer. Men jag tror just den starka relationen med engelska lag som finns i Sverige och Norge hänger ihop med att det var liksom den enda fotboll vi såg, vi som var intresserade. Det var den enda fotboll vi såg.
Ja, men det är som att jag tycker väldigt mycket om brittiska kungahuset.
Ja, oh, herregud. Jag är republikan.
Ja, det här är intressant.
Ja.
Men jag tycker ju därför att just det, för man blir ju matad med det och så får man en relation till dem.
Vem blev du matad av då?
Internet.
Ja, men du har ju tyckt om engelska kungahuset sen innan internet.
Jo, det är sant. Men det är för att jag tycker om ordnar började du nog med.
Ja.
Och sen så
visade det sig att England var mother of all ordnar.
Ja, jag tycker det enda, jag ska bara ge dig ett enda, vad heter det? En enda argument, tack. Ett enda argument för monarki. Därför det är ju, alltså, om du diskuterar republikanism och monarki så vinner ju republikanen alla argumenten. Det är ju rätt givet, alltså de logiska. Jag tycker bara att det är snyggare. Det är enda, tycker jag.
Ja, nej, men det kan ju vara snyggare. Nu vill inte jag gå in och betygsätta vissa delar av kungahuset.
Nej, men inte personerna.
Det är kanske snyggare, men det är ju jävligt ett osnyggt regeringsskick eller statsskick. Förlåt, statsskick eller vad.
Ja, och då skulle jag berätta lite om kungar. Nej, jag skojar.
Som är bra på tennis och annat. Nej, alltså, men, de kan ju dina sporter.
Exakt, men då har vi sport nummer två då.
Hästpolo.
Hästpolo.
Och Tjärn av Iran, eller?
Exakt. Varför jag tyckte... varför den är så rolig, för den är ju inte alls grundad i England. Vilket jag inte visste.
I Argentina, eller vad?
Nej. Vet du var den är grundad?
Nej, faktiskt inte.
I Persien.
Jaha.
Vilket är, och den är grundad 600 före Kristus.
Wow.
I Persien. Och den kallas ju för Sport of Kings och allt där. Och det trodde jag hade att göra med att prins Charles spelade ungefär. Men det är ju inte alls, utan alltså Saladin... Ni vet, som försökte slå tillbaka, eller lyckades med att slå tillbaka de kristna under korstågen. Han spelade hästpolo och försökte få alla sina soldater och generaler att spela för att de skulle bli mer effektiva på slagfältet. Så det är en extremt gammal sport. Och den vandrade sen, alltså bysantiska riket där de hade Konstantinopel som huvudstad. Där finns en, byggde de en stor stadion som nu måste jag läsa innantill. Som hette en Synasterion. Och det är då det bysantiska namnet för en polostadion helt enkelt. Som fanns i många hundra år. Och sen vandrade det via Pakistan till Indien, upp i Kina där det var väldigt populärt. Och sen när britterna kom och då våldförde sig på Indien så då var det de som tog sporten därifrån. Och inte tvärtom.
Mm-hmm. Nej, det var lärorikt. För min fördom hade sagt att det var någonting som britterna hade uppfunnit. Och som sen letats ut i Argentina och liknande.
Men det är ju, varför är det så stiligt då? Det är ju...
Det är väl så många saker, det är ju väldigt dyrt.
Jag tycker att det är rätt, ja, precis, dyrt och lite bara snobbigt liksom.
Ja, men det är som Amerikas Cup som egentligen är skittråkigt att titta på.
Nej.
Jo, men det går långsamt.
Fy fan.
Nej, alltså, det är ju kul. Det är en ashärlig tv-sport.
Nej, men det går bara långsamt. Det ser ut som båtarna så stilla ut.
Nej, men det är massa tabeller och massa så här...
det är bara spännande vid start och mål. Resten kan vara en lång jädra transportsträcka.
Jag håller med 100%.
De kan match racing möjligtvis, men inte ens det hade jag pallat. Men det är möjligt att det är en överklassport. Men det händer ju någonting i hästpolo jämfört med bowling där det går omkring folk och dricker
bowling,
pill.
Bowling är väl fan en överklassport?
Nej, men bowl.
Där omkring folk och dricker pims och står i liksom vita stickade tröjor med färgade kanter.
Nej, hästpolo. Hade du ju en kejsare som dog när han spelade hästpolo? För att
precis, det är lite aggressivt och det är lite... Man kan bli...
Har du testat det?
Nej.
Jag har testat det.
Var du med där på Östermalms IP när ni körde?
Nej,
men det är också så här, det ska vi prata så här, ta polo till Sverige.
Nej.
Det blir också skitfånigt. Det ska
värre en ryggsäck i mixen.
Ja, jag håller med. Det ska ju spelas där det ska spelas.
Alldeles riktigt.
Inte någon annan.
Nej, men jag vet inte.
Men sen är det ju få sporter som du ser så fruktansvärt cool ut som polo precis efter du har spelat den.
Nej, det kan jag nog hålla med.
Alltså när håret står lite på yv och du har den här snygga lagtröjan och sen så de här läderskydden som gör ju hela... Och så gärna att du har gjort det här 1975. Så att bilden är lite kornig också och så vidare. Så där är
bilden,
ju
gud vad du hade velat ha den. Bilden bara inramad.
Ja, väldigt trevligt.
Med vit kant.
Ja.
Ja.
Ja, faktiskt.
Men jag skulle vilja gå tillbaka till fotbollen. Är du klar med dina sporter?
Ja, men jag vill ju bara göra de här två inläggen för att jag...
Ja, ja, det var lärorikt om hästpolo.
Ja, det du kan bara...
Däremot den gamla ärkebiskopen i Canterbury, det imponerar inte lika mycket.
Nej, det är... Vet du vad badminton... har vi nämnt förut, så du vet vad badminton kommer ifrån?
Ja, du sa ju att det var från Storbritannien.
Ja, men... det är okej, men mer specifikt var...
Ja, det borde jag ju veta, men det vet jag inte, nej.
Och det här är inte så gammalt, det är 1800-talet någon gång, så finns det en hertig av Beaufort som fortfarande finns kvar. Och de har ett jättestort slott där som heter Badminton House. Och en extra kall vinter när det var svårt för barnen att vara utomhus, så spände de upp ett nät i hallen och stod och slog med det där med fjäderbollar, och det blev badminton. Det är inte svårare än så.
Nej, storartat.
Ja. Så att för att det ska utföras elegant ska det vara...
I hallen på ett slott? Nej, det behövs faktiskt inte, tycker jag. Jag tycker badminton är, det sa jag innan, det är en väldigt underskattad sport.
Jag spelar badminton när jag var yngre, men det är ju inte så charmigt.
Ja, fast det är kul. Ja, det är kul, och det kan ju vara otroligt slitigt. Alltså, om man spelar med bra, vilken kämpa, alltså det krävs oerhört mycket.
Ja, men också är det roligt, för du kan spela motståndare som inte är
snyggt.
Jag pratar om det olika nivå, så kan du ändå ha en match.
Ja.
Men estetiskt, det är ju inte lika elegant.
Jo, om du har vita kläder och du är på en...
De har ju inte vita kläder.
Nej, men om vi gör det.
Ja.
Och så på du spänner upp på en gräsmatta på landet och så vita kläder, och så sitter Olof och dricker Pims bredvid.
Ja, det är klart att det hade varit en vacker bild.
Men, det skulle jag vilja se.
Just estetiken för mig ligger inte liksom att... Där kommer jag från något annat. Att jag... snyggt för mig innebär inte att det ska vara liksom... Att man inte anstränger. Jag vill ha ansträngning, jag vill action, händelser.
Det där är ju superintressant. Förlåt att nu du skulle återgå till fotbollen, men håll kvar den tanken. Vad är estetik för dig? För obviously så har du ju något annat för oss. Men vad är estetik för dig i utövandet av sport, så att säga?
Ja, men det är just det att det på något sätt lever. Att det är någon som gör sitt yttersta på olika sätt. Antingen ett skott eller en räddning eller en tackling. Eller, alltså liksom, det är nog action mycket mer. Sen klart att jag kan vara fascinerad av snygga speldräkter eller sådana saker. Eller att man, till exempel i amerikanska proffsidrotter, så har man ju väldigt rena tröjor. Att man ofta bara har ett klubbmärke. Den typen av detaljer kan jag ju också gilla. Men liksom i grunden tänker jag inte på en sport att det viktigaste är att det ska vara snyggt i badminton. Utan jag vill att det ska vara häftigt.
Men det håller jag ju med om. Så jag gillar ju sport, det är klart att jag håller med om allt det där. Men jag menar bara att badminton skulle ju, det utövas ju i en hall där det också spelas innebandy och tennis oftast i samma hallar. Det är liksom, så går man ner på den här planen, då ligger det så här fyra planer bredvid varandra, öppet emellan. Det finns ingen klädkoddom, det finns ingen snygg domarställning.
Vi återkommer ju mycket till det här med klädkod.
Det är ful belysning i de här hallarna.
Folk är inte solbrända.
Nej, folk ser trist ut. Sen så håller jag med om att alltså själva estetiken i sporten är ju inte... Det är ju mycket viktigare.
Det gläder mig att det...
Jag håller inte med.
Men det skulle kunna ramas in på trevliga sätt. Alla sporter skulle kunna ramas in på trevliga sätt.
Absolut, men det beror på vad du tar. Jag skulle tro att om man... Nu tittar ju inte jag på liksom professionell badminton, så jag skulle inte kunna bedöma estetiken.
Nej, men du har sett OS eller liksom...
Ja, det har jag, men det var länge sedan. Ja. Herregud. Är det ens en OS?
Men det kanske inte är längre.
Ja, men det som handboll hade jag tyckt kunna vara väldigt mycket snyggare.
Ja, där har vi exempel.
Det tycker jag varje gång, och det är en stor OS-sport.
Det är ju en krigarsport, det är en snygg krigarsport. Sport.
Den kan ju inte vara snygg, det är en krigarsport, den kan ju inte vara
jo,
snygg.
Jo, men du kan göra spelplanen snyggare, och det är alltid konstiga bänkar. Och
fula mål med de här.
Nej, men nu, jag är ju uppfödd i Lund och spelat mycket handboll och så att, ja, nej, det håller jag inte med. inte överhuvudtaget, och det är ju liksom en krigarsport, de är så oerhört tuffa och det är närkamp och det är som hästpolo fast liksom det smäller till.
Men om man tar rugby, det är
den är snygg. Den
rugby
är snygg.
Är en krigarsport, men det är en snygg krigarsport. Jag skulle säga att svenska handbollsspelare är ju motsvarigheten till engelska rugbyspelare. Skulle man inte kunna säga det?
Jo, och där kan jag hålla med om att det är klart gentlemen. Att den nylontröja där är inte lika snygg som den där liksom, som ju vi har på något sätt hjärntvättat så att gilla de här engelska, amerikanska rugbytröjorna.
Ja, men gillar, är det inte snyggare bara? Du gillar ju själv krage. Det är ju bara
nej, men det är ju kvar, ja, det är ju för att jag har en skjorta på mig, men jag, det är ju väldigt sällan du ser mig i en rugbytröja. Jag säger aldrig.
Men jag såg en bild från en fotbollsmatch från en VM någon gång på 50-talet. Och då står det domaren och så en och så lagkaptenen från varje lag bredvid. Och de har vita shorts på sig och sen så har de en enfärgad tröja med krage, kortärmad. Och sen har de vapnet för sig, oavsett om det är republik eller vad fan. Men alltså, vad heter det? Landets vapen här, det är enda...
Det, och det är emblemet bara, för det nationella förbundet, det är det ju.
Och det är ju bara väldigt så här, elegant. Inga konstiga ränder eller... Man håller rent och vet vad som händer då, tycker jag. Då lyfter man ju också fram sporten. För att, som du sa, att det blir mer omskrivet om tröjorna. Utan man håller den här renheten. Det här är nationen och sen får sporten fokus. Nu fick jag till.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Från den lilla oskyldiga starten att Pelé fick 100 000 dollar för att precis innan VM-finalen 1970 så går han ner och knyter sina skor. Okay. För då zoomade man in på hans skor, om det nu var Puma tror jag det var han hade.
Det
fick han ju betalt för.
Den reklamkillen
var ju ett geni. Så fick han betalt för det, alltså var det planerat?
Ja, det var planerat.
Så att han någon gång under matchen skulle...
Nej, vi avspark. Så han gick ner precis innan avspark och knöt skorna. Och det blev det fokus.
Fan, vad jag har hört.
Nej. Det är skitgod. Nej, och det är ju så jättevanligt. Johan Cruyff, som ju var stil, han hade ju Puma. Ja. Han gillade inte Adidas. Och då var det ju så att VM 1974 skulle bara spelas i Adidas-dräkter. Och Holland hade Adidas. Ja. Då drog han bort en av de tre ränderna. För han spelade bara i två ränder. Och sina Puma-skor.
Okej.
Och du kunde göra det utan att få pengar?
Ja, precis. Det var ju liksom andra tider då.
Det skulle idag, inte...
Idag går inte.
Men hur funkar det idag förresten med alla? Alla har ju individuella...
Nej, jag har alla individuella.
Men landslaget har direkt... Så då är det så här... Landslaget har sin Nike, säger vi, eller Adidas, eller vad det är.
Ja, men svenska landslaget har ju Adidas. Och så spelar man egna separata skor.
Skor. Det är bara skor när man har kontrakt på.
Ja, precis.
Och då måste jag fråga, säger man...
Man säger nog Adidas. Jag kan inte. Adidas. För att
jag tyckte Adidas lät coolt. Det vill
jag
också säga.
Skånska, känner mig som hemma. Adidas.
Ja. Adidas. Ja, Adidas säger jag nog. Jag
det
vet
känns
inte.
Tyskt också.
Mm. Ja. Och, men då frågar jag, vi kan ju inte släppa det här med kläderna riktigt.
Nej, alltså, det är lugnt. Det är ju därför vi är här. Det är ju trots allt stiljournalen.
När du ska ut på ett privat plan, ut och springa bara, om du nu gör det.
Ja.
Alltså,
ja, jag tränar ju, men ja, jag tränar, absolut.
Vad sätter du på dig då, André?
Då sätter jag på mig ett par svarta Russell-shorts. Och nu har jag en lite blå Lululemon-tröja som jag har fått av min syrra. Och så har jag ett par Nike-skor och ett par svarta Nike-strumpor.
Det är ju exempellöst bra.
Vad är det som är så bra i det?
Det vet jag inte heller.
Nej, men därför att en grej också med den här med estetiken som jag kan störa mig på ibland. Det är om du faktiskt bara ska ut och springa. Det är det du ska göra. Så precis som du säger, vanliga shorts, en t-shirt eller någonting, lite kallt, en tröja och sen dina dojer. Därför det här, och det är ju samma sak om du ska åka skidor, tycker jag, eller om du ska springa eller gymmet eller vad du än ska göra. Att du har utrustning som du ska in i OS nu. Alltså den estetiken kan också bli, du klär dig så våldsamt mycket över den nivån du utövar på.
Ja, det håller jag med dig om.
Så att det blir fånigt. Alltså.
Ja, det slår, jag cyklar ju mycket, men jag cyklar mer lugnt och blir omcyklad av de här männen i min ålder. som tror de är med i Tour de France.
Ja.
Och det är, de är verkligen i klass med killar i, med ryggsäck i mixzone. Att liksom ligga som att man tror att man är med i Tour de France med full utrustning på Skeppsbron i Stockholm. Nej. Det borde inte vara tillåtet.
Och, nej, och det borde ju säkert något dödsfall om året. För de kommer ju inte ur sina pedalgrejer sen vid rörljuset. Det var väl du som sa, tror jag.
Ja, men jag
tyckte det var en fantastiskt rolig bild. Som tror att vi kommer inte loss ur pedalen.
Nej, och de kör ju ner folk. Att man, ja, det...
Ja, men det är väldigt ostiligt beteende ju.
Ja, väldigt ostiligt.
Att, och, verkligen.
Och där håller jag med dig om att det finns ju, men det är ju också liksom den materialistiska,
vända, Olof sagt det här nu.
Den materialistiska tidevar vi lever i, så att man liksom ska köpa prylar och prylarna på något sätt blir viktigare än vad man utövar.
Ja, man tror att man blir så väldigt mycket bättre för att du köper en pryl. Och det är som jag brukar säga med...
Det är som att om man har väldigt dyra knästrumpor, man tror att man blir bättre.
Nej, men det är ju bekvämt.
Det finns ju någonting värdefullt i det också.
I knästrumporna eller...
Ja, men i att köpa ett par nya skor till exempel. Det är ju inte helt bortkastat, för man blir ju mer motiverad. Eller
ja, men jag måste köpa ett par nya gympaskor nu, men det är ju för att mina är nedslitna till... Men
när du köper nya så kommer du bli mer motiverad att ut och testa dem.
Så blir det.
Sen kanske det inte håller i sig, men det föder ju lite aktivitet i alla fall.
Men jag har ju alltid... Alltså jag fastnade ju någonstans i 80-tals estetiken vad det gäller att gå ut och springa.
Är det Rocky-grejen?
Ghostbusters, lustigt nog.
Oh, herregud.
Vad var det i Ghostbusters?
Nej, men du vet, när de är ute så här så är de ute och springer i parken. Du vet, såna. Eller, eller tre män och en baby, det är väl tidigt 90-talet för sig. Men,
handduken runt
halsen. Ja, men att det är grå championbyxor och det är en t-shirt.
Ja.
Och ett par, that's it.
Och de har varit runt i Central Park lite grann.
Ja, skorna tycker jag man kan ha däremot. Därför där är jag noggrann. Därför jag är rädd om mina fötter.
För det är en som jag som befinner mig i idrottsvärlden som är lite jobbig, det här med en sån joggingbyxa. Eller en, alltså det har jag svårt för. Folk som har det civilt, där man blandar in det. Nej, man kommer hem från jobbet så drar man på sig en joggingbralla.
Nej, det är ju utslutet.
Jag säger som Karl Lagerfeldt, då har man gett upp.
Ja.
Man har absolut gett upp, det är ju helt oacceptabelt.
Ja, jag tycker flanellbyxor är lika sköna.
Manchesterbyxor, flanellbyxor. Inte ens jeans har vi konstaterat här tidigare.
Nej.
Men, det...
men sen, också, sen är det så kul i joggingspåret, folk som ser ut som alltså, de springer i en kroppstrumpa. Och om jag har förstått rätt, de här tajta grejerna, är det för vindmotståndet? Eller, alltså, vad är syftet med dem?
Ja, det kan inte jag svara på. Men det övergår mitt förstånd.
Ja, inte tack. Det är det, för jag förstår inte.
Där är det väl också så att man slår knut på sig själv. För, nej, men det är ju för att man ska... göra nya grejer för att sälja mer helt enkelt.
Fast vadå, jag har ju löpartights.
Långa löpartights.
Ja, men väldigt viktig detalj för män är ju att alltid ha ett par shorts över långa löp. Det är nästan förbjudet om man inte är...
Att du har shorts över långa, ja. Nej, ja. Nej.
Om man inte är svinsnabb,
nej.
Då är det okej. Men annars nej. Är... Va?
Ja, jag fattar inte grejen.
Fast där är, för att återvända till er inspiration. Jag menar, britterna hade ju aldrig accepterat att man hade några långa löpartights. Där biter man ihop, går man ut och...
Ja.
När de och tränar fotboll. När Thomas Brolin kom till Leeds mitten på 90-talet... Och han
då
ville
var
ha,
det inte snyggt.
Nej, men han ville ju ha långa byxor och handskar. Och då tyckte ju Howard Wilkins som var tränare då att liksom... Vad fan är det frågan om? Han ville dessutom dricka under träningspasset. Det gjorde man inte.
Alltså, alkohol?
Nej, vatten.
Alltså. Alkohol också.
Nej, hade det varit alkohol hade det nog varit mer okej.
Okay. Okay. Men vadå? Men det här blir jag fascinerad av. Man får, alltså, under träningspasset så får du inte dricka vatten.
Nej, det, då var det så. De har ju gått fram. Och, apropå att många engelsmän / britter är ju fast i 1888 och så, ideal på många olika sätt. Att man är liksom en man om man inte behöver dricka eller man tränar.
Ja, ja.
Man ska ju liksom inte ha handskar. Vad är det frågan?
Ja, nej,
liksom.
Det
är... Så att, men nu när de har kommit in mer, de har ju varit tvungna att importera tränare för att de är mycket bättre än de engelska. Så att nu är det mer okej att dels ska man inte gå och dricka efter träning, ska man inte heller gå på puben och dricka 12 pints öl.
Nej, det har man förstått också.
Ja, alla britter har inte förstått det, men många.
Men nu när vi är tillbaka på fotbollen,
ja.
Hur kan en tränare se ut hur som helst under match, tycker du?
Den är bra.
Det är väldigt bra. Nej, det tycker inte jag. Jag tycker att man ska ha kostym och lite styla till sig. Men det är ju lite som vi, det är ju en svensk grej det här känns som, eller kanske skandinavisk, att man liksom... Ja, men Lars Lagerbäck, Tommy Söderberg blev ju de som på något sätt symboliserade det här att man hade träningsoverall på, men jag har alltid haft...
Tommy Svensson hade också det.
Ja, nej, men, och det är ju en gammal tradition som finns, och där man ju till och med kan säga höga förbundsledare liksom klädda i de här träningsdräkterna. Man tänker liksom, herregud, du är liksom 55 år överviktig, ska du in på plan och göra någonting?
Ska du göra en
bänder? Nej, men liksom, det fanns till och med, de kunde ju till och med ha fotbollsskor på sig ibland på någon träning, ja. Och liksom, man tänker liksom, vad ska du göra?
Så att det, ska du hålla en övning?
Nej, precis, det är ju att gå till överdrift och till match. Däremot förstår jag att tränaren har träningsoverall på träningen, men till match är det ju klart att man kan, sen behöver man inte ha slips och kostym, man är civila
tycker
kläder.
Tycker du inte
det? Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tycker att vissa kan se väldigt bra ut. Leeds har en fantastisk verklighet. Tränar nu Gary Monk, men han kör ju inte med
slips.
Vad har han? Det kan till och med,
ja, men lite, lite så här, och en sån som jag har nu, så jag pekar dunväst. Och fattar att ni inte fattar det. Jag har någon slags dunväst under min kavaj. Han har med en sån som sitter ihop, som är väldigt populärt. Kom från Italien.
Nej, vad heter det? Som vi pratar om?
Fej.
Ja. Ja, som kan vara lite, lite vindtålig eftersom han står på blåsiga championship-arenor och det är kallt och så. Då, men han ser ändå stylish ut.
Men jag är ju väldigt så här, jag tycker att sammanhanget, alltså för mig handlar kläder väldigt mycket om man tar, om vi går utanför sporten en sekund, om du ska gå på Dramaten och titta på en teaterpjäs på stora scen. Då tycker jag, då sätter man på sig en slips och en kavaj om man har möjlighet, eller man klär sig så bra man kan efter de möjligheter man har. För att det är en respekt mot hela, ett, institutionen, två, skådespelarna, regissören och allt. Och samma sak hos en, på en fotbollsmatch. Alltså, om du står i VM, det, är ju, det måste ju vara Vatikanen för fotboll. Alltså, det är ju det största. Och du står där, då ska du ju som tränare... Därför laget reser omkring i kostym och slips förhoppningsvis när de anländer och såna här grejer. Och då, tar ju, då ska ju tränaren ha det här på sig under matchen som respekt för sitt eget lag och mot andra laget och så vidare. Jag kan uppfatta det, om man har min syn på kläder, att man liksom skiter lite i situationen genom att man inte klär upp sig.
Men jag tror det har blivit mer individuellt. Jag tror det är det. Att, för det har blivit så många egon och så stora, stora stjärnor som inte vill se ut sådär, utan de vill köra sin grej. De blir förebilderna på bekostnad av kollektivet. Liksom. Det är sällan man ser en trupp komma liksom som en trupp.
Det ska de ju ofta resa. Ibland kan det vara så att Svenska Spel som sponsor kräver att landslaget ska gå omkring med stora sådana reklamlaffor på sina Adidas-dräkter. Det kan ju se för jävligt ut. Men om de reser liksom till ett EM eller med, då ska de ju ha kostym. Sen kanske man...
De har en klubblag då?
Ja, men det kan förekomma också, fast ofta har de ju lite mer resvänliga kläder.
Ja.
Och ja, nej, det kan man ju... Det blir ju som ett slags vuxendagis där man, det är vardag klockan 9, har på de kläderna för att de ska liksom, alla ska smälta samman, och det är väl mer bekvämlighet som styr. Och det tänker jag också i ett VM, att spelar du en 15 match i Brasilien och det är fruktansvärt varmt, ja, men då kanske du inte vill ha liksom hela kostymen, men åt det hållet tycker jag ändå man ska sträva.
Vilka spelare är stiligast nu för tiden när de kliver ut i mixed zone?
I mixzone är det intervjuzon. Det är ju ändå sällan som spelare kliver ut liksom i sina civila kläder där, utan där är det ofta reglerat att, att klubben vill ha sina liksom, eller om det då är landslaget. Sen ibland kan de ju komma civilt, men där kan man väl säga att fotbollen innehåller fruktansvärt mycket pengar nu, och pengar är inte automatik snygga grejer enligt vad jag
gillar. Mer sant
liksom.
Än så är ju svårt att säga. Stil och pengar har till och med sällan ihop.
Det blir ju väldigt mycket show-off kan jag känna. Och jag menar, de är ju unga också. Jag menar, de är... Hade man själv fått den summan pengar de får varje månad och var 20-23 år, så kan jag förstå att det far iväg så att säga.
Ja.
Jag hade inte levt idag då.
Nej.
Tror jag.
Nej, det är det säkert många som inte gör heller. Och pengarna, det visar ju massa forskning att de håller inte så länge heller. Det är många som kraschar äktenskap och går i personlig konkurs och sådär.
Ja, förvånansvärt att nog är det ju det, för det är så stora pengar som man drar in under. Men de tror ju på något sätt att de ska tjäna de pengarna allt och dras med i den här, att man köper kläder och köper liksom klockor, bilar.
Det är ju väldigt, väldigt få som får Beckham-karriären efter sin, vad heter det, efter sportkarriären i slut.
Ja, precis. Han har ju varit väldigt skicklig, och sen så kan man ju undra hur mycket är det han, hur mycket är det liksom rådgivare, att han liksom haft rätt. Och jag menar, man kan ju ändå tycka, Zlatan har ju ändå liksom tagit de här kliven med parfymen som går väldigt bra, och han försöker nu med den här sportkollektionen, oklart hur bra den går A till Z, men att han ändå försöker kliva in i det området.
Men han måste ju närma sig miljarder med, alltså
I pengar
vad han har tjänat.
Absolut, han har säkert tjänat över en miljard totalt sett, men så det man spelar på den nivån lever ju också liksom upp rätt mycket pengar utan att ha någon koll på om han är liksom hur mycket han har gjort av med och inte, så inser man ändå att det finns en burn rate på den nivån som är rätt hög.
Men du, jag fick aldrig svar på frågan, eller jag ställde frågan fel. Jag menar kanske inte vad de har på sig när de kommer ut i mixzone, men om du tar spelare, aktiva spelare idag, civilt då, vem tycker du är liksom stilexempel?
Ja, men om man talar i Sverige så tycker jag ju till exempel att en sån som Kim Källström håller liksom en schysst stil utan på planen. De som är yngre går ju ofta åt...
De är lite för poppiga, eller?
Ja, men och det är ju väldigt mycket liksom bling-bling, det är mycket tatueringar, det är mycket liksom...
Kim Källström har inga tatueringar.
Nej. Det kan jag inte tro i varje fall. Jag tror att han är en generation innan. Idag är det ju nästan lego att alla har tatueringar och väldigt mycket tatueringar. Det är undantag som inte är tatuerade.
Är det Beckham som har varit den stora inspirationen för detta, tror man?
Ja, det måste man ju ändå tro, att han har liksom öppnat portarna. Sen säger
Ljungberg såg ju också...
Han hade mycket tatueringar.
Nej, men han hade ju en på armen, va?
Ja, två enorma pantrar på ryggen som gjorde att han fick... blyförgiftning och han fick blyförgiftning. Det var så mycket bly från tatueringarna som satt sig i ljumskarna. Så han fick, det var så faktiskt.
Men hade han dem innan reklamkontraktet med de här kalsongerna? Var det Calvin Klein? Eller var
det? Ja, Calvin Klein.
Var det innan?
Ja, det var innan dem. Ja, han var väl också tidig åt det hållet. Och sen säger ju de spelare man pratar med att liksom, om man tagit en tatuering så blir man sugen på en och en till. Att det är lite som ett beroende.
Ja, jag vågar inte sätta en, för jag kan tänka mig att det blir en sån grej.
Du kommer ha hela kroppen full av olika så här ridderliga sköldar.
Ja, ridderliga sköldar. Och så Vasastans BK.
Ja, på bröstet. Nej, det ska vi nog. För det kommer så ut som riddarhuset. Ja. Hela du som riddarhussalen.
Vasastans BK. Spaniens landslags förra tränare. Eller är han fortfarande Del Bosco? Är han fortfarande?
Oh, jag tror att han är kvar över detta kvalet, men jag blev plötsligt lite osäker. Vicente Del Bosco. Han vann ju...
EM, VM, EM va?
Nej, EM var först Aragonés, och sen så tog Del Bosco över och vann VM och EM.
Just det. Han blev ju markis.
Aha.
Ärftlig markis i Spanien för stort. Sina tjänster. Det är ingen som vet. Jag tycker det är stort.
Ja, men det är ingen som vet vad det är att vara ärftlig markis.
Nej, men det är väl som en hertig eller något.
Ja, det är precis mellan greve och hertig. Ja. Så det är ju väldigt snyggt.
Jag drog in det där.
Ja, det är
snyggt gjort faktiskt.
Ja, men det är ju lite häftigt ändå att därför det är ju som en
för att vara republikan.
Men jag menar, det är ju många många
smygmonarkist.
Man måste hålla koll på fienden. Ja. Det är ju så många fotbollsspelare som ju får Sir-titlar eller olika utmärkelser av drottningen. Jag menar,
i England, ja.
Ja, Sir Alex Ferguson. Mm.
Det snackade vi om för några veckor sedan, att Beckham blev besviken för att han var på väg att bli och hoppa upp ett snäpp liksom, i Sir-hierarkin.
Och han har ju kört den i botten nu tyvärr genom det här mejlet.
Ja, nu är han
kört. Någon läckte ett mejl.
Ja, men han hade ju antagligen blivit annars. Därför problematiken med de här, alltså om du ber om det,
då händer det inte.
Då har du ju bränt chanserna helt. Men han skulle ju gå från en, vad är han, MBE
till OBE.
Nej, OBE under MBE till
och med. Okay.
OBE, MBE, men han ville gå till en, den här, jag kommer ta en stund, KOBE.
Okay.
Commander of the Order of the British Empire. Okay. Och då får du
i så fall.
Förlåt. Och då får du Sören.
Jaha, får du Sören då också? För jag vet att FIFA-killarna, alltså de korrupta gubbarna som styrde internationella fotbollsförbundet. Mm. Där var en paraguayan som, och han lovade att rösta på England VM 2018 om han fick en Sir-titel.
Okej.
Okay. Snyggt.
Och hur gick det?
Han fick inte.
Nej, jag tänkte.
Så att då England fick inte VM utan Ryssland fick det. Så
ja, han är det, kanske, det var ingen
han är kanske
ett
tsar nu eller något sånt.
Men då är min fråga, vad är i Sverige för en idrottsman, oavsett sport, det finaste, alltså finaste hedersbetygelsen du kan få?
Ja, men det är väl att få någon av konungens medaljer. Att du blir kallad till slottet. Det blir ju liknande...
Ja, han faller dit så sakta.
Ja, sakta
OS. Så jag skulle tro att det... Sen kan man ju säga att bragdguldet då är någonting också som är fint.
Det är ju Svenska Dagbladets den här...
Ja, precis. Mm. De delar ut ett årligt pris för... Men jag tror att liksom...
Varför ler du lite när du säger bragdguldet?
Ja, därför att det är ju också en sån anakronism. Det vill säga att det är någonting som inte... Ja, tiden har sprungit från bragdguldet, tycker jag. Men det är säkert många som gillar.
Ja. Hur har det sprungit ifrån den korta versionen?
Nej, men den korta versionen är ju att Svenska Dagbladet är ju en tidning i princip utan sportredaktion. De har en anställd, duktig krönikör Anders Lindblad. Sen köper de nyheterna från TT. Att de ska dela ut det här priset. Jag tycker det är lite mossigt och det är inte riktigt klarlagt.
Har vi en lucka i?
Vad det är för något. Att ni ska utse.
Nej, inte vi. Men
Stiljournalens
utgång. Ett riktigt jävla håll käften sportpris. Liksom.
Ja, men sen har ju Gäringpriset då blivit det. Som, och sen ballade ju det ut, tyckte folk, för att det blev ett popularitetspris. Men det har det ju alltid
nu när
varit.
Fredriksson vann för att alla hästtjejerna kunde gå in och
rösta. Ja, precis. Men jag menar, hon nu är jag ju så dålig på skidskytte, men hon, Magdalena Forsberg vann ju, känns som hon prenumererade på det. Och det var inte för att skidskytte är den största sporten i världen, utan det är för att hon är...
En populär figur.
Precis.
Ja. För övrigt av någon anledning tycker jag att skidskytte är en väldigt elegant sport.
Det är inte så konstigt ju.
Jag tycker den är alltså, snygg. Jag älskar att ligga och titta på den.
Mm.
Ligga.
Alltså, ja, det gör man. Ja.
Ja. Ja, det är ju många som gillar alltså. Vinterstudion med det. Det är något
väldigt svenskt. Svensk, alltså.
Ja, men på något sätt.
Men du, jag antar att du tycker 5 milen är ungefär lika kul som America's Cup då?
Nej, men förr i tiden tyckte jag det var kul. Alltså, jag har ju gått från att vara allmänt sportintresserad och inte såg någonting mer än sport på olika, liksom alla sporter, till att bli mer och mer renodlad bara fotboll och jag vet inte om jag har fått en överdos av sport som gör att jag väljer bort väldigt mycket, att jag inte riktigt har det tålamodet att se en 5 mil.
Nej.
Mm.
Jag vill gå tillbaka till det här med elegansen i fotbollen. För det finns ju ganska många liksom både stilgiganter men liksom eleganta spelare. Som du var inne på tidigare, att för dig sitter det mycket i liksom utövandet och sådär. Vilka är de stiligaste spelarna? Nu skiter vi i utseendet och så. Stiligaste spelarna.
Menar du alltså hur de spelar?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, men det är, och det, om det är då något estetiskt så kan det ju vara... Det, jag kokar ju ändå ner i att jag är så på något sätt marinerad i det. Att jag uppvuxen med mycket... engelsk fotboll, att jag har tittat mycket på engelsk fotboll, så att då blir det ju den typen av liksom lite tuffare mittbackar eller liksom skott eller liksom det mer kraftfulla, medan jag kan ju
en riktigt clean glidtackling.
Ja, liksom. Precis, det kan ju vara otroligt häftig och liksom en nickduell eller en kraftfull nick eller ett kraftfullt skott eller liksom inlägg och alltså den lite enklare fotbollen, medan jag kan ju verkligen se att den elegantare fotbollen finns ju både i Italien och inte minst i Spanien. Att man,
ni märker att jag är väldigt tyst här.
Ja, vi märker det. Att man är skickliga med bollen och sen finns det ju också något inslag med att liksom gamla eleganter som Pirlo eller Maldini spelar i Italien som liksom kombinerar ett vackert yttre med otrolig skicklig bollspelare.
Kan man också välja, jag kommer bara ihåg den här chippen mot England, var det inte mot England? I
EM.
EM, ja.
Chippen.
Han la i en straffsituation så väljer han att gå fram.
En panenka, Pirlo, den kallas panenka, döpt efter en slovak i Tjeckoslovakien EM, straffläggning EM 1976.
Den hade eget namn.
Ja, för att den döptes efter honom, för att han går framåt istället för att slå till straffen, så lurar han målvakten ska skjuta, men så lägger han en chip istället, så när målvakten lägger sig för att försöka rädda, så bara seglar bollen in lite.
Det är ju väldigt elegant.
Det är fruktansvärt elegant.
Det är det ju ändå. Och som är det yttre, ganska snygg liksom italienare. Henry är väl också en sån där...
Ja, men han är för mig det, på något sätt, han är en skicklig fotbollsspelare säkert så, men... Det finns något
de här långa benen och liksom.
Ja, men han lite fuskar och gjorde allt mycket mål på Leeds, så nej.
Och jag tycker att han väljer för att han alltid står till och håller strumporna högt upp
liksom. Ja, det gillar man ju också. Det kör Pontus Jansson i Leeds också.
Just det.
Strumpor även Malmö FF. Arlövs stolthet.
Ja, men hur har man strumpor? Man måste väl ha knästrumpor i fotboll.
Han drar upp dem till och med över knäna.
Ja, okej. Okay.
Men det är något som jag tycker är viktigt när det gäller kläder, och det är ju det jag tycker sporten har liksom kapitulerat för marknaden, är ju att man nu har man ju liksom inte två dräkter, utan man kanske har tre dräkter, och man måste spela.
Varför har man tre?
Ja, vad tror du?
För olika varumärken och olika...
Nej, ja, och man vill ju sälja fler dräkter liksom.
Nej, men du har ett bortaställ och ett
helt... Nej, man kan ofta ha två bortaställ.
Ja, men det varierar. Ser man inte tänkt på.
Och så byter man...
Nej, så det är olika.
Ja, till exempel lite så har jag en vit hemmadräkt, så har de en gul bortadräkt och en blågul bortadräkt. Och så byter man då, så kan man, så har de ju fått kritik kanske att om de byter direkt varje år så tycker folk att de är för cyniska. Ja. Men om man har fler dräkter så kan man ju byta med... Ja, nu fasar vi ut den här bortadräkten. Och till exempel, jag såg då Leeds Queens Park Rangers i lördags. Queens Park Rangers, kanske de snyggaste. Det är ju ett lag för dig. Queens Park Rangers.
Ja. Och som spelar
otroligt snygga dräkter som man på 70-talet bredrandigt, alltså inte traditionellt randigt, utan jag
vet på andra
inte.
Hållet. Liksom, ja, på horisontellt. Andra hållet.
Horisontellt. Blå och vitt. Oerhört snygga dräkter. Mm. Men då kommer de i någon slags vinröd,
ja, just det,
med senap, lila vinröd och så senapsrand, tror jag det var, för att de då ska spela med den dräkten. Och det är ju inte så att det hjälper domaren, för domaren hade ändå sett skillnad på Leeds och Queens Park Rangers, men det, där har man liksom tappat
det har gått för långt där.
Ja, precis. Det handlar så, det är så otroligt mycket kommers.
Är du progressiv egentligen, eller är du...
Ja, jag har ju blivit det på något sätt, att nu är jag uppfödd i Lund på 70-talet, då är man väl out, liksom, det känns som att man föddes upp till stoppa matchen.
Ja, per automatik.
Ja, det är Mikael Wiehe, och de gjorde en protestlåt när Sverige skulle möta Rhodesia i tennis i Båstad.
Ja, stoppa matchen,
fin låt. Och det på något sätt präglar väl mig lite, ja det gör det. Och sen tycker jag att det har gått för långt. Så här, men jag kan ju samtidigt, jag är väl en av få i Sverige som kan tycka att men vi kan rucka på 51%-regeln. Det är inte ett ämne för Stiljournalen. Men,
vad är det för något?
51%-regeln är att man i Sverige har bestämt att idrottsklubbar måste ägas av den ideella föreningen. Det vill säga att kapitalister, dina polare, kan inte komma in och köpa klubben och ta över och våldföra sig på den.
Okej. Okay.
Och där kan jag tycka att men det borde man kunna lätta på. Så att jag är både och.
Mm. Men då har vi...
Jag är bara republikan, det är, där är jag.
Där är
jag
inte.
Men jag knäckte varför Olof börjar vackla i republikan.
Nej, det kan jag säga. Jag är med i republikan.
Han vill ha en medalj själv.
Han vill ha
det är det som är grejen.
Nej, aldrig i livet. Republikanska föreningen är medlem sedan många år.
Men det är så pass.
Ja, ja, absolut. Jag är inte med i Svenska kyrkan. Nej, men jag har svårt för institutioner.
Ja.
Men den typ av institutioner som bara känns, vem var det jag träffade som var så glad över att det hade kommit ut en bild? Ja, det var när jag med Mix Megapol, så sa Malin där, praktikant Malin, att hon var så glad nu hade det kommit en bild på han som fyllde ett år, någon prins. Jo, men det är ju opium till folket. De liksom skickar ut de här barnbilderna. Det är ju för jävligt.
Det kan jag hålla med om.
Alltså, för att man ska, ja, det är klart att jag inte har någonting emot Victoria eller Estelle eller Daniel, men det är ju inte in om er, utan det är bara att lägga ner ett jobb. Ni kommer leva lugnt ändå och släppa det till oss som röstar.
Så, ja. Ni kommer ha en jättetrevlig middag.
Vi två.
Ja.
Det hade varit väldigt roligt.
Ja,
och så spelar vi in den middagen.
Jag behöver inte ens vara med. Nej. Jag kan lyssna på det sen när jag går lägga mig.
Nej, det skulle vara väldigt trevligt att debattera utanför podden.
Har vi någonting annat vi behöver ta upp på ämnet?
Jag satt och kom på tre frågor som jag helt har glömt bort nu. Det är så irriterande. Jo, jag kom på den. När du sa det här med att man lägger in alltså en tredje färg på tröjorna och så vidare. Och det är ju ren kommersialism. Men då måste vi, jag tror inte det här är med fotboll lika mycket, det är mer hockey i Sverige, men det mest oeleganta svensk sport har gjort någonsin, det är när man börjar ta in de här amerikanska namnen
på lagen.
Ja,
det är för jävla fult.
Det måste vi alltså hålla med om. Alltså, det är en sån
Red Hawks.
Ja, men det är ju så töntigt så att jag inte vet vad vi ska börja. Jag kan inte ens hantera det.
Nej, och det är alltså därför jag har släppt det som tidigare hette Elitserien, som numera heter SHL. Ja. Nej, jag följer inte. Jag tror mitt favoritlag Brynäs. Är det inte Brynäs Tigers?
Tigers?
Det är ju så fruktansvärt patetiskt och parodiskt. Och att de inte skäms. Till och med min hemmaklubb Lugi kallade sig ett tag Lugi Wildcats. Jag hoppas de har avslutat det samarbetet och avlivat katten som var symbol för Lugi.
Det hade varit rätt trevligt.
För det är för jävligt. Där är jag med dig hela vägen. Den amerikaniseringen av svenska idrott, stoppa den.
Vilket är det stiligaste svenska sportklubbsnamnet?
HV71.
Nej, fy fan. Men,
nej, vad säger du? Det är ju mitt absolut favoritlag.
Det stiligaste. Nej, men det finns ju. Jag tycker på något sätt inom fotboll så lever ju de kvar. Det är ju väldigt många stiliga. Stiligaste av alla är ju Landskrona Boys. Men då det är stort B, litet O för det är ett och. Stort I, stort S.
B-O.
Boll och idrottssällskap.
Ah, Boys med B-O-I.
Så det är inte Boys som du tror att det är någon slags Brynäs Tigers Landskrona Boys. Utan det är. Men det finns ju många. Jag tycker ändå där lever det kvar. Liksom AIK, Allmänna idrottsklubben, Djurgården, IFK Norrköping, alla kamratklubbar. Där tycker jag ändå man har visat liksom en respekt för det som är.
Det är 70-talet i dig som talar. De här Allmänna idrottsföreningarna.
Ja, men det tycker jag också är ett snyggt namn. Det är ju Sveriges äldsta.
Ja, men jag tycker också AIK är trevligt.
Nej,
inte,
ja, nej, någon månad äldre än Djurgården. 1891. Tvillingklubbarna.
Exakt. Min svåger är extrem AIK-are.
Ostackar.
Ja, det säger jag också. Nej, men så han är väl noggrann med den här månaden.
Men inte, jag skulle ju tippa att du var Djurgårdare.
Ja, jag var det, men sen så.
Nej, det var det jag visste. Det fanns något för
fint. Nej, men det här har vi tagit som att min farfar startade en H1 i HV71.
Jaha. Vad är det nu det står för? Huskvarna
Vetlanda.
Huskvarna Vetlanda 1971.
Ja. Och han startade något som heter Stefa i Huskvarna, som var ett fabrikslag som utvecklades till det här och bla 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 bla. Och då tycker jag det, min dröm är att kunna sponsra HV71 med snygga lagkläder en gång.
Det är min Stiljournalen.
Ja,
nej, exakt. Fredrik och Klärker tror jag nog vill att jag helst om du får välja.
Min kollega Patrik Ekvall, eller tidigare kollega, han har ju nu lämnat TV4, men han har ju ett eget klädmärke, Difficult by P.
Jo tack, det har inte gått någon förbi.
Nej, och han sponsrar sin gamla klubb Olympic, Lindängen. Så han har uppföljt din dröm på något sätt. Ja. Så han har ett par spelare som springer omkring med Difficult by P-loggan på tröjan.
Bara ett par spelare?
Jag tror att de säljer spelare. Det är liksom inte Champions League-nivå, utan det är Division 2 Södra Götaland, eller möjligtvis Division 3. Ja.
Då ska jag sponsra det. Jag har ett litet klädmärke som heter Av Klärker, mycket fantasifullt då. Ja. Då ska jag lova jag här högtidligt sponsra dig med några skjortor.
Ja.
Och vi har faktiskt börjat göra svart skjorta nu också.
Okay.
Och Vasastan måste du också sponsra.
Ja, men vi ska HV71 först.
Ja, okej.
Okay. Ja. Men ska vi börja tänka på refrängen? Och jag tycker att det är en fin refräng, för att vi var ju rörande överens alla tre på sista poängen.
Ja.
Alltså med att mer amerikanska, nej, det vill säga mindre amerikanska namn.
Mindre amerikanska namn, men samtidigt ta det att de har respekt för dräkten. Nu ska i och för sig de börja sälja en liten ruta på sina tröjor första gången i basketligan. Så det är väl på väg att haverera där. Men annars, de snygga, rena dräkterna. Ja. Där måste man hylla Malmö FF som har gått åt det hållet. En ren dräkt med bara en reklamblaffa.
Det var inte så snyggt när det var nätverket. Och det var.
Nej, men cashen skulle in. Du vet hur det är.
Och amerikansk fotboll, då ser du väl inte en enda logga på
tröjan? Nej, utan det är ju stora avtal med de som tillverkar kläderna.
Också väldigt elegant på Barcelona-tiden, UNICEF-samarbetet.
Nej, det är ju. Gillar du inte det? Kan du inte köpa.
Nej, men jag köpte det.
Ja. Ja, men, herregud.
Jag tycker det är fint.
Ja, men det är ju bara för att köpa sig en aura av någonting annat.
Du är så cynisk. Och,
varför är jag cynisk? Därför att jag vet att det är ju så. Det är ju som nu när.
Ja, men sen, UNICEF fick väl massa uppmärksamhet på det här?
Absolut, men sen det var ju liksom bara för att luckra upp.
Ja,
det
var ju cool. Precis. På.
Ja, sen vem gjorde de en, sen gjorde de gick ju direkt från UNICEF till att göra en deal med Qatar. Det är ju som göra en deal med djävulen,
ja,
själv. Hin håle på tröjan. Men...
Då är det slut. Ska ja, nej, men det här är ett
om du hade haft ett fotbollslag och du hade varit tvungen att ha sponsorer, men du får välja vilken du vill. Vilken logga hade du velat helst velat ha på bröstet då?
Oj, han har haft det svenska kungahuset och så kungen, Karl den 16 Gustavs ord.
Ja, nej, men om man tar ett riktigt varumärke.
Ja.
Alltså ett,
då får du ju tänka också att loggan ska ju vara estetiskt snygg om man ska se.
Det här var jättegård, här behöver ju en timma. Men jag säger att jag hade haft, nu kommer det, det är så nära nu. Det är, jag är på gatan, Charvet.
Charvet?
Ja. Vad är Charvet för något?
Det är dit ska ju du, Paris.
Ja, du kommer.
Nej, fast det är ju sånt där. Får jag sälja min njure om jag ska handla skjort? Jag är inte som nej.
Så är det faktiskt inte riktigt, nästan.
Nej, okej, det är en hornhinna bara.
Ja, en hornhinna. Men det är en fantastisk upplevelse.
Men det jag brinner för, som jag vill avsluta då, mitt gästspel i Stiljournalen med. Man måste ju kunna övertyga en sponsor. Tänk bara Apple eller H&M eller något sånt. Tänk om H&M hade bara plastat runt hela Djurgården, Tele2 Arena. Det är vi som har sett till att Djurgården spelar i en reklamfri tröja.
Ja.
Tänk dig liksom
det
den.
Det är coolt.
Djurgården springer in i en helt ren tröja och alla vet att det är H&M, det vill säga Carl-Johan Persson har tagit lite av hushållskassan och betalat det.
Det här
hade varit, det är ju liksom, varför hoppar de inte på det?
Och sen också
det att speciellt när det finns en sån supporter som har alla pengarna i världen.
Ja,
då är det liksom,
det är ju inte ens, det är ju mindre än en skjorta på Charvet eller för honom.
Och att varumärkena vågar tro på sitt eget varumärke. Ja. Att det räcker ju oftast bara med en liten logg. Det behöver inte. Nej, jag håller med.
Ja.
Vilket varumärke hade du valt på tröjan om du hade varit tvungen?
Herregud. Nej, jag kan ju vara fast
i UNICEF.
Nej, absolut inte. Nej, det där är för cynisk. Mitt motto är att jag inte litar på någon. Det ska jag fylla i er en sån fakta. Men nej, men då gillar jag Leeds-tröjan när de hade Strongbow sidor. Det var en rätt snygg tröja och snygg reklam, men annars har jag har inget sånt stark relation med något varumärke att jag skulle vilja ha just det varumärket på en tröja.
Stiljournalen kanske.
Ja,
möjligtvis.
Ja.
Eller Difficult by P.
Ja.
Nej, det ska vi inte göra. Jag är dyrare än Olympic.
Ja.
Tack, Olof.
Ja, jättestort tack. Jag har lärt mig mycket, känner jag.
Ja, det gläder mig. Och upp till kamp nu. Nu stoppade vi först matchen och härnäst stoppar vi monarki.
Mer monarki till folket. Börja adla igen.
Vad kul.
Tack så jättemycket.
Tack själv.
Håll stilen.
Exakt, håll stilen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.